Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Jag heter Karl Egelius och har det stora nöjet att stå här i studion tillsammans med Fredrik Nyblad.
Hej!
Och Joakim Bergqvist.
Hej!
Ja, nu är det verkligen full säsong här med hobbybilarna. Och vad händer det något? Eller står de bara kvar i garagen? Vad säger du, Fredrik?
Jag har ägnat de sista veckorna att putsa och köra mitt nyförvärv. En 740 GL som jag köpte för några veckor sedan.
Ja, hur har det gått?
Den blev väldigt blank och plötsligt så är jag jätteförtjust i den här formen. Jag tycker den är helt fantastisk. Det är ju verkligen som en serietidningsbil. Det finns ju inga såna här kvar. Det finns ju inga 80-tals 740 kvar i som ser så här raka och fina och orostiga. De har ju försvunnit nu. Men det är klart, de var så vanliga så att man förstår inte det. Man ser de vanligaste bilarna ser man ju nästan som fantombilder för sitt inre när man blundar. Liksom, va? Man förstår inte att de är borta först. De har varit borta rätt länge faktiskt.
Nej, men så är det verkligen. Och en 740 som är rak och orostig, den är verkligen en skarp upplevelse.
Ja, verkligen. Och dessutom är det ju trevligt att köra också. Jag har kört 60 mil de sista veckan. Och jag har haft jättetrevligt, förutom att den inte har AC då, så jag har varit ganska törstig när jag har kommit hem.
Vad var första åtgärden då med den här? Det är alltså Volvo 740 GL 87. 87,
ja, den första var ju att den var jätteskitig rakt igenom. Den var fruktansvärt skitig, men det var otroligt roligt. Jag har aldrig varit med en sån fantastisk upplevelse att få tvätta någonting med avfettning och högtryck. Det bara for av. Och sen var ju nästa steg en polering. Och sen så, den gick lite ryckigt kanske, en aning sådär. Så att tändstift gjorde faktiskt en jätte... Jag har aldrig varit med om att ett tändstiftsbyte har gjort så mycket. Sen kanske också att jag har kört den har liksom förbättrat.
Ja,
den.
Det är väl oftast det. Ja, det här är en bil som har gått väldigt lite.
Den har stått jättemycket de senaste åren. Och då brukar det vara... Jag har ju varit med om det förut. Att det känns nästan som att man ser någon slags imaginärt damm försvinner från bilen. När man börjar köra dem. Och kör förmodligen fortare än någon har kört med dem på många år, när det har varit en äldre ägare på senare år då.
Ja. Ja, det är ju jätteroligt. Så du blir mer och mer övertygad om att du har gjort rätt att köpa den här bilen.
Ja, men det är ju verkligen, det här är rätt exemplar, det känns nu.
Ja, och vad har du för förbättringstankar ytterligare?
Det finns ju lite små saker.
Neon under trösklarna?
Nej, jag tror att den här bilen får skippa det stadiet faktiskt. Nej, men det är ju att de här jättefina aluminiumfälgarna som ju också fanns på 760, de är ju dåliga. Så att det är väl att hitta rätt lösning för hjulen.
Har du kommit fram till om det är 14 eller 15 tunnor?
Det är 14.
Då? Det är 14 tunnor, ja, bra. Ja. Vad heter de nu då?
Det har jag glömt.
Versus.
Ja, säger du det så?
Tror jag de heter, jag kommer inte ihåg heller.
Jag inte emot.
Ipren tror jag de heter.
Ja. Nej, det är 13 tums,
va? Ja, det står det gick igenom för något år sedan.
Nej, jag tycker ju faktiskt att du ska köra snutläget där. Alltså.
Det är stålfälgar.
Stålfälgar, ja. Med små kapslar.
Jag tror inte 87 hade det, utan det är ju hela hjulsidor då.
Var det så även på en GL alltså?
Mm. Inte 87, men kanske tidigare. Och det är ju tufft. Men...
Ja, det blir lite restomod då om man ska köra de små kapslarna. Mm. Joakim, då, vad har hänt hos dig i ditt garage?
Jag har sålt en bil.
Nej.
Här får man inte göra det. Ni ser chockade ut.
Ja. Det är vi som säljer bilar här. Du får inte göra det.
Du köper bara bilar.
Nej, jag har aldrig sålt en bil i hela mitt liv. Så att det är lite
chockat. Är det första gången?
Ja, i alla fall officiellt. Okay. Första gången.
Så att, ja.
Vad är det du har sålt?
Vilken har du sålt?
Det är en Volvo.
Har du sålt din 1800E?
Den är såld, ja.
Va?
Ja.
Oj, grattis antar jag.
Nej, jag vet inte. Jo, men, ja, men, ja, nej, men nu okay. Är det slut. Nu
hur ser, klausulerna ut i det här försäljningskontraktet?
Det innebär att jag kommer få köra den hur mycket jag vill.
Aha, ja. Inom familjen?
Ja, precis. Min far, som är något bilintresserad, tänkte köpa just det här exemplaret för 10 år sedan. Men han inte, det var någon annan som han före, en kollega till honom. Så då köpte han en annan 1800E 1970 stålblå metallic. Så man tänkte, ja men den här får jag renovera upp då, för den var lite sämre skick. Sen har han haft och hållit på med här nu i många år, och så kände han, nej men nu vill jag ha en fungerande 1800E. Tada! Där står min helt plötsligt. Så att det här kommer att vara ett långt kontrakt, väldigt långt kontrakt där, tjockt kontrakt.
Ja, okej.
Okay. Så att den, jag tror att den är såld i alla fall. Jag vet inte riktigt. Så att det,
är den traderad? Är den överlåten i besittningen överlåten?
Nej, jag vet att det här kan vara lite problematiskt kanske i efterhand rent juridiskt. Men känslomässigt så är den såld i alla fall. Så okay. Det är viktigast.
Jaha, och vad gäller nu då? Vad är det för att du ska satsa på några andra?
Vi får väl se. Det finns för alltid några grejer, några modeller som man gärna skulle vilja ha. Men ja. Låter det vara öppet så länge. Så att...
Spännande, mycket spännande. Ja, jag tog hem min Alfa Julietta Spider 61 här efter att den har stått på ett annat ställe i ett och ett halvt år. Stått väldigt bra förvarad. Jag är mycket tacksam för att den har fått vara där. Så, men jag tog hem den på släpvagn för jag tänkte att jag har inte startat den på länge, så jag kände att jag skulle göra det här under kontrollerade former och sätta igång den. Så att jag tog hem den på släp och fick hjälp att rulla in den i garaget. Och nu sen har jag då återmonterat. Det var ju så här att vi hade ett reportage här för ett halvår sedan någonting, om hur man bättringslackerar med sprayburk. Mm. Och det blev ett väldigt bra resultat. Det var några gula fläckar av tidigare reparationer på den här bilen som skämde lite grann. Men lacken helt är en originallack, så det är synd att lacka om hela bilen, tänkte jag. Så då fick vi hjälp där med detta, och det blev ett väldigt bra reportage och ett väldigt bra resultat. Så att jag började med att återmontera lite små grejer som då har plockats undan, plockats bort och sådär. Men igår så tänkte jag, nu ska jag prova att starta bilen. Jag har plockat ur stiften och gjort rent, de var väldigt sotiga, för den har bara körts på väldigt korta transportsträckor mellan garage och så här. Så att det var, jag har gått igenom det där nu. Och sen så tänkte jag, nu ska jag starta. Jag har laddat batteriet och kollat att det fanns bensin och alltihopa så här. Och sen så tryckte jag på startknappen och ja, sen malde startmotorn. Så, men det hände aldrig någonting.
Nej. Den är billig nu alltså.
Du har ju en bra sudd med pengar.
Absolut. Jag tar gärna över, så tack.
Då kopplade jag loss slangen till förgasar som går från bensinpumpen och körde på startmotorn, och det kom bara lite ånga ut ur den här. Så någonstans har den här bensinpumpen helt enkelt givit upp i min första analys i alla fall. Eller också är det igensatt. Men det är ju det här med, och den funkade ju perfekt innan, så att det är ju typiskt stilleståndsskada. Så att, och den där bensinpumpen sitter ju inte jättekul till bredvid motorn.
Ja, så illa är det väl inte.
Ja, det är inte mycket plats på sidan där på en sån här bil.
Vi ska inte ha kritik mot Alfa Romeo i den här. Det är väldigt viktigt att poängtera. Så att den sitter perfekt.
Den sitter perfekt om man har ett spädbarns händer och en
8-ledad arm.
Ja, precis. Ja. Och dessutom
ingenjörshjärna.
Ingenjörshjärna och koncentrationsförmåga som övergår min i alla fall. Ja. Så att vi får väl se vad som händer. Men givetvis ska mitt mål är att få fart på den här så fort som möjligt, för man vill ju njuta av den här bilen.
Jag behöver en ny vinterpulka. Jag kan ställa upp.
Ja, så har vi precis landat ett nytt nummer av klassiker, nummer 7. Inte bara en tidning på 100 sidor, utan också en kryss- och klurbilaga med korsord och andra klurigheter i, som ska räcka hela sommaren. Där har vi både korsord, vi har lite sån här hjärngymnastik i form av bil-sudoku. Det kan man ju fundera på vad det kan vara för någonting. Vi har en frågesport som Fredrik har konstruerat. Och ja, lite annat kul. Och den följer alltså med som bilaga om man prenumererar eller köper tidningen i butik.
Och så kan man, anar jag, vinna en del priser också om man skickar in sina svar.
Fantastiska priser. Det är alltså priser för över 30 000 kronor som ligger i potten. Och man har hela sommaren på sig att klura fram rätt svar och skicka in. Inte förrän i september behöver man trycka på sändknappen.
Gör det. Ja. Kryssa och klura. Ja.
Ja. Och på omslaget till nummer 7 2021 så är det ju två starka svenskar, Joakim.
Ja, det är inte bara två starka svenskar, det är fyra svenskar varav en är väldigt stark, två är ganska starka och så har vi en väldigt svag. Så att det är en Indigo 3000, det är en Volvo 142 GL som möter en Saab 99 EMS och till slut så har vi ju Claes Johanssons lilla Saab nere i hörnet. Men den kan vi bortse ifrån, den har vi pratat så mycket om. Men vi kan väl kanske gå in på den här duellen, för det är ju lite roligt att vi faktiskt har, det är ju sällan man kan göra dueller för det är svårt att hitta rätt exemplar. Men nu har vi faktiskt ställt det tuffaste Sverige hade att erbjuda 1973. De två svenskarna som hade elektronisk bränsleinsprutning och lite sportambitioner.
Och metallklack.
Och metallklack, ja. Det var standard på Saaben och på Volvo gick det också att välja till metallklack. Vilket den här bilen har, en ljusblå metallik som den heter.
Ja, båda de här bilarna är ju fantastiska tidsdokument. Mm. Berätta lite mer om, det var du som skrev det här, Joakim. Hur är upplägget?
Ja, upplägget har väl alltid varit att just göra dueller är ju väldigt, väldigt roligt. Men det är ju oftast väldigt svårt att få till för att det ska ju kännas. Det får inte diffa två års modeller och det får gärna vara originalbilar och liknande. Men nu lyckas vi få ta på Roger Forsén, generalen för frukostklubben i Norrköping. Han har ju en 99 EMS som är ett fantastiskt skick. Det är egentligen, han är i princip andra ägaren på den. Och den har gått drygt 7000 mil. Och det är, alla andra 99 EMS, de har ju gått till folkrace. Men det här är en av väldigt, väldigt få överlevare. Det är faktiskt en av bara två körbara 73 år. De kom 72 och det här är en 73. Och i den här speciella metallic-kulören korall, som är då ja, kopparfärgad. Så den har vi känt till sedan länge, men så kände vi att nu var det dags att göra en duell. Och då hittade vi en 142 GL, Kalle Sjö, som han heter, som är en profil inom Volvo 140-världen. Han hade precis införskaffat en GL som han har fått färdigrenoverat. Så de ställer vi mot varandra.
Det som förenar de här två är ju också Bosch Digitronic, den här elektroniska insprutningen. Mm-hmm. Och om jag minns rätt så var väl Volkswagen först med att använda den. Men sen var ju de svenska bilmärkena också väldigt tidigt. Vad kan du berätta om? Vad var Digitronic och vad som var speciellt med det?
Ja, till en början så heter det faktiskt Bosch Jetronic. För Digitronic står ju för dryck eller tryck. Alltså att man har en tryckgivare i insuget. Senare efter några år, man märkte att det här var ju inte så. Den fick ju då från olika givare i motorn signaler som den då gjorde om till styrsignaler. Vilket då kunde reglera de fyra speederna. Och det här var ju ganska avancerat. Så att efter några år så bytte man till mekanisk bränsleinsprutning. Då kom då K-Jetronic som det heter. Men till en början då så hette det bara Bosch Jetronic. För det var fanns bara ett att välja på. Och det presenterades 1967 i Volkswagen 1600. Och sen så kom Mercedes, vände sen i Opel och liknande. Och sen så då på sommar 1969, då kom det här till svenskarna, den svenska biltillverkarna också. Volvo 1800 E, som vi redan har nämnt, där man fick Bosch Jetronic. Och så fick också Saab 99 E Automatic, den här systemet också. Men då var det ju på den här lilla Triumph-motorn, 1,7 liters motorn, så då hade den inte speciellt många hästkrafter. Och 1971 då flyttade man då över den här B20E-motorn till Volvo 142. Så helt plötsligt hade man ju en sedan, en lite mer familjevänlig bil med den här ganska ja, hårt trimmade motorn får man ju säga då. Den hade 130 hästar. Och sen så 72 så följde då Saab 99 EMS. Och det stora nyheten där egentligen var väl att den hade fått den nya svenska motorn, alltså Södertälje-motorn. Då hade man tagit bort den här, eller ersatt Triumph-motorn av en svensk konstruerad sak som var rejält överdimensionerad. Den påminner ju om Triumph-motorn, men det är ändå en egen konstruktion.
Som effekthöjare var ju det här ganska rejäl skillnad. Mm. Det var ju det här sett i en värld utan bilar direkt. Det fanns ju några få exempel på undantag på det. Men det var innan det fanns turbo så var ju det här ett jäkla sätt, bra sätt att få upp en högre effekt ur
ja,
ur
och fortfarande göra den ganska körbar framförallt. För jag menar, du kan ju trimma upp en dubbelförgasarmotor och går ju få minst lika stark. Men det är mer att den ska kunna vara ganska flexibel och gå ganska mjukt och fint på låga varv också och finnas kraften. Det som skiljer de här motorerna väldigt mycket åt i karaktären, det är ju det att Volvo-motorn har en väldigt hög kompression, 10,5 kontra 1, medan Saab-motorn ligger på 8,7. Så att och det märks också när man kör de här motorerna. Saab-motorn är ganska snäll och den har liksom ingen riktig spets på sig, utan den har en ganska linjärt kraftuttag, medan Volvo-motorn den smattrar ganska rejält när man gasar på, och framförallt på högre varv då finns det nästan lite trimmad förgasarmotor över hela.
Men det var effekten som var den stora grejen, inte det här med att
körbarheten också.
Ja, man slapp chok. Ja. Det måste ha varit fantastiskt.
Ja, för det är ju det att den hade ju fyra speedare som en tvärcylinder, men den hade också ett liten startventil som satte insuget en sån. Så att när man då startar, varje gång man startar en sån här D-Getronic eller en Bosch Getronic, så sprutar den in en liten extra bränslemängd. Och det är det som är problemet då när man inte fick igång bilen på första tag. Man ska köra, det står till och med i instruktionsböckerna, att man måste ganska långa startförsök. Prova 20 sekunder liksom innan den hoppar igång. Och om den dör direkt efteråt så ska man liksom gå på det direkt igen. Och absolut ingen gas. Men när motorn är varm, då måste man trycka ner gasen halvvägs. Det är ju folk säger, rör aldrig gasen. Nej. På en insprutningsbil. Mm. Men det står faktiskt i båda instruktionsböckerna att när motorn är varm, då ska man trycka ner den halvvägs. Så att de har ju lite så här, de är inte svårstartade, men de fick ju ett ryck, ganska elakt artat rykte tidigt, att de, när det var kallt ute så var de lite tröga. Men det var ju förgasarbilarna också. Så att det är ju svårt att...
Sen fanns det ju det här med automatchok, fanns ju långt tidigare förstås.
Ja, exakt. Det kom ju tidigare. Men oftast Mercedes exempelvis som hade, jag vet inte bara Mercedes, men en av dem som hade automatchok, man tryckte ner gaspedalen fullt. Då aktiverades choken.
Mm. Jag kan tänka mig att det var inte bara bilägarna som hade en learning curve här, utan även de bilmekanikerna. Att om man var 55 år 1971, ja. Och plötsligt så har bilen du får in har någon slags någonting som ser ut som en, när du öppnar den här styrboxen, det ser ju ut som insidan på en tv för den bilmekanikern.
Det var väldigt avancerat precis, fulltransistor och liknande.
Så att, och dessutom så var det ju inte så lätt att felsöka.
Det krävdes ju visst, alltså alla verkstäder fick ju de här instrumenten som krävdes, men det var väl en viss inlärningskurva för att förstå de här då. Det är inte så jätteavancerat om man jämför med dagens motorer, men det var ju det också att det var svårare att justera in dem precis, för det var ju ett visst antal givare i motorrummet som då skickar impulser till den här styrboxen som då gör om det här utifrån hur motorns varv, temperatur och liknande ligger till. Så skickar den då styrsignaler till spridarna.
Varför tog Bosch steget, som jag kan se det då, steget lite tillbaks med nästa system? Varför var inte det elektroniskt?
Just för att det skulle vara enklare. Och så fick man också faktiskt bättre utsläpp. Det blir lägre utsläpp med det här mekaniska systemet. För det är ju där, då börjar man ju använda istället en luftmängdmätare. En liten luftmassemätare har ju moderna bilar. Men här är då mängden istället man mäter. Och också då en bränslefördelare som skickar ut bränslet då. Så det är ett konstant, kan man säga. För det är det som kod står för, att det är ett konstant bränsleflöde. Så det är ett enklare system. Men bränslingsprutning har ju funnits väldigt, väldigt länge. Det har ju funnits liksom sedan, om man ska använda klyscha uttrycket, urminnes tider. Men under andra världskriget så körde man ju direktinsprutning på flygmotorer exempelvis. Men då var det ju mekaniskt reglerat. 1952 då kom ju då Gutbrod och Goliat, de mycket välkända småbilarna, med direktinsprutning också, mekaniskt reglerat.
Men Bosch var alltså först med elektroniskt då?
De var först med att få det att fungera hyfsat, kan man säga. Okay. För redan på 50-talet så hade Bendix då, amerikanskt bolag, tagit fram något som heter elektrojektor. Som då 57 då så kom det då i Rambler. Men de fick det aldrig riktigt att fungera. Det var väldigt svårstartade när det var kallt ut exempelvis. Och så hade de också problem när de väl blev varma motorerna. Och sen då året efter, som 58 år sedan, då kom de med många Chrysler-produkter och deras syskon. Men det blev ingen framgång. För att det var många av de här komponenterna som satt i motorrummet, givare och liknande. De var väldigt känsliga för temperatur. Så att de fick det aldrig att fungera riktigt. Men Bosch hade ju då hållit på med bränslesprutning tidigare. Och både diesel- och bensinmotorer. Men då köpte man då patent från det här, och man hade ju egna idéer också. Så det är liksom en vidareutveckling av Bendix elektrojektor. Och då kom det då först 67 till Folken.
Ja, så det här är det som förenar de här två, men det är väl ganska stora skillnader mellan bilarna som väsen och körupplevelse och alltihopa.
Absolut, ja, det skiljer ju väldigt, väldigt mycket på dem.
Kostade de ungefär lika mycket?
Nej, Saaben var lite dyrare. Mm-hmm. Men som du valde till overdrive på Volvo, då blev den lika dyr, 28 000 ungefär. Så att de var snarlikt prissatta var de. Nej, men det är ju som sagt att de hade väl i princip en sportig ambition utåt, i alla fall i USA där de såldes också. Det såldes inte GL till början, då hette de E istället i USA. Men där så, ja, i alla fall de amerikanska motorjournalisterna ansåg det här som väldigt sportiga europeer, medan snarare i Sverige så var det lite mer, ja, GT-vagn var någonting som nämndes i samtida provkörningar, i alla fall de svenska. Och det märks ju att effekten, såklart att inte den har så mycket att sätta emot en modern bil. Men på den tiden var det ju ganska imponerande med en effekt över 100 hästar. Det här var ju 120-135 då, de här bägge bilarna. Men 99 och 900 har ju ett väldigt speciellt beteende på vägen. Det är lite plogande, men det är ett ganska direkt styrning. Och jag tycker de ligger ganska fint på vägen. De är, ja, neutralt upptränande. Och en just den här Volvo 142 hade gått nästan 40 000 mil, och det märktes ju. Men när man jämför med andra 142 med samma motor och samma specifikation, så den har ju lite mer ett gungande beteende kanske man kan säga. Så att det är väldigt komfortabelt och sådär, men man sitter i de här jättefåtöljerna från 164. Men ja, 99 är möjligtvis lite mer sportig. Men å andra sidan så har Volvo en lite mer rivig motor, så att de väger upp varandra ungefär.
Ja, och din favorit?
Väldigt svårt att säga. 99 MSN är ju så extremt ovanlig. Så att på något sätt så kan jag inte hålla den högre, för att den har några detaljer som verkligen får den att sticka ut, i alla fall exteriört. 73 då, när Volvo kom med sin nya front, då försvann ju de här tuffa extrahusen som GL hade haft innan. Så 71-72 så stack det ju ändå ut lite mer. Då var de oftast i metallic, inte alltid, men oftast i metallic. De hade de här extrahusen och Grand Lux-märkena. Medan 73 så blev den ganska diskret. Då var det bara väldigt små emblem som avslöjade vad som fanns på insidan. Jag har alltid tyckt att GL är lite tuff, men jag får nog hålla EMS-en högre här, just för att den är så extremt ovanlig.
Och EMS, slutligen, vad är det står för egentligen?
Elektronisk bensinsputning, manuell växellåda och special för specialutrustning. Den hade ju lättmetallfälgar och den här metalliklacken och varvräknare och liknande.
Ja.
Men det vill verkligen avsluta med att ingen av de här bilarna är sportiga. Det finns ju bara en sportig sedan från 1973, och det är en Alfa Romeo Alfetta. Nej, inte riktigt. Men det finns ju helt klart sportigare bilar från de här åren. Men det var väl kanske inte riktigt ambitionen heller. De här skulle ju snarare vara en top of the line, lite mer lyxmodell.
Skulle det vara kraft och status?
Ja, kraft och status. Och det funkar ju alltid i Sverige. Och då räcker det med att slänga på lite emblem och tuffa fällor. Det har ju alltid gjort i alla år. Så att, och båda biltillverkarna måste ju ha varsin statusmodell. Så.
Och det här höll några år, och sen kom ju då Saab med 99 Turbo.
Mm.
Volvo kontrade lite lätt med 242 GT kan man väl säga.
Mm.
Och därefter så kom ju 900 Turbo och sen 240 Turbo.
Ja.
Det här har ju alltid varit... det är alltid spännande med de här duellerna mellan svenskarna. Och det är ju inte alltid de har varit särskilt jämna egentligen. Men just här så måste man ändå säga att där har det nästan aldrig varit jämnare än så mellan GL och EMS, eller?
Ja, jag tycker nog att det har varit ganska jämnt genom alla år, faktiskt. De har alltid haft konkurrenter även upp till 90-talet och även början på 2000-talet, så har de haft ganska nära effektsiffrorna. Både 900 turbo och 240 turbo, ganska lika effektsiffror. Men det är ju det att de har alltid haft lite olika karaktär från det här då, 1972-73 fram till V70R kontra 95R och Hirsch. Så att jag menar, konkurrenterna har alltid funnits, men de har väl alltid haft... På pappret har de varit lika, men inte alltid så bakom ratten.
Kan man säga så här då? Att det var första gången som de verkligen...
Ja, det skulle jag säga absolut mer.
För att innan så hade vi då PV och mot Saaben. Och...
Det är svårt att ställa en 123 GT mot en Saab Sport.
Ja.
De har för
just storlek och det är...
I storleken och med tvåtaktan och kontra fyrtaktare.
Ja.
Så att absolut ska man nog säga att det här är bland det första. Helt klart. För att 99 E-automatik, det var ju ingen sportig bil om man säger så direkt. I USA så fanns ju 99E med manuell låda. Så att i USA så hade de ju kanske lite, några år tidigare var de ändå konkurrenter. Man ställde 142-144E mot Saab 99E. Då var de lite sportigare. Men som sagt, i Sverige så var det absolut 72. Den första riktiga duellen kom igång.
Då kan vi vara eniga där i alla fall.
Nej, för då har jag inte... Nej.
Jag tycker vi bläddrar vidare lite grann här i tidningen, och Fredrik, du har ju tagit tag i en sån här skröna som har florerat på redaktionen i länge. Vad är det för någonting?
Jo, från tid till annan så har ju vi som lever på annonssajten Blocket upptäckt två annonser, eller flera annonser, för bilar som till synes var helt okörda. Det handlar då om två Opel Kadett Caravan 84 och två Honda Civic Wagon
82.
Och de här, ett par av de här bilarna har alltså gått 10-17 mil. Och det känns ju helt fantastiskt.
Alltså en nästan 40 år gammal bil som har gått 10 mil.
Ja.
Som måste vara i...
Och vi har ju sett dem här på Blocket, och så har vi pratat om dem här och sådär. Men det är ju inte så att jag har tagit tag i, utan det här kom ju faktiskt till mig. För det var nämligen så att ägaren ringde till mig och frågade hur ska jag göra för att nå ut i vida världen med de här annonserna. Och då kände jag att här har vi suttit och pratat om det här i så många år, så att nu måste jag få komma och se de här bilarna istället och göra reportage.
Och bakgrunden till att han har de här fyra små kombibilarna från 80-talet?
Det var att han drev en, han heter Jan Johansson och han drev en budfirma. Och de här kördes ju uppåt 30 mil varje dag, så att det var en ganska stor omsättning på bilarna. Och just Honda Civic Wagon håller Janne väldigt högt som en väldigt bra bil för den verksamheten. Men det var skön att sitta i och funkade bra. Och när det, i ett sånt skifte, när han då hade köpt två lätt begagnade, en Honda Civic Wagon som var lätt begagnad och en Opel Kadett Caravan som var lätt begagnad, och de här två nya bilarna, också en Kadett Caravan och en Civic Wagon, då blev det förändringar i livet och verksamheten, och han som han säger då, han gick in i den berömda väggen, och det blev ingen mer verksamhet för hans företag. Och som man kan tänka sig så trodde ju han att ja, det är om ett halvår är jag igång igen. Men tiden gick, och i olika omgångar så han har väl tänkt att att han skulle komma igång och sådär, men det blev ingenting mer. Utan de här bilarna blev stående, och de har väl flyttats några gånger. Jag vet inte om han började annonsera kanske redan för 20 år sedan.
Jo, det tror jag att han gjorde. Och det handlar alltså om två stycken bilar som har gått. Den ena, en Honda har gått 10,5 mil. En Opel har gått 17,8 mil. Sen har vi en Opel som har gått lite längre, den har gått 3000 mil faktiskt. Och sen är det en Honda som har gått 2000 mil. Och den här kvartetten då har flyttats runt mellan olika lador och parkeringar. Och under...
tre ställen, säger Janne.
Ja.
Men det som är olyckligt är ju då att de har ju inte stått perfekt. De har ju blivit rostiga och de har fått lite mögel av att de har stått som de har stått. Och det här har ju påverkat bilarna väldigt olika.
Det är en mycket intressant studie här.
Ja, alltså just de här Oplarna har ju då, där ser man ju att lacken är väldigt tunn, för de har ju fått en rost rakt över karossen som små prickar på stora partier, på ett sätt som en bil som har körts aldrig skulle ha fått. Utan här är det prickigt rakt över hela dörrarna, rakt över hela bakskärmen.
Ja, ingenting med grusbrut eller
nej,
salt.
Nej, det är en helt annan rostskada. Mm. Och sen, båda bilarna har också ganska kraftiga rostangrepp på insidan av motorhuven. För där var tydligen den som lackerade dem, han hade, måste vara tillsagd att använda minimalt med färg.
De blir ju ändå olja där under, ja. Det blir rostskyddat i alla fall.
Medan då Honda var ju uppenbarligen en mycket bättre kvalitetsbil. För de har ju klarat sig bra.
De har stått så mycket bättre.
Ja, och det är lustigt att om man skulle, av de här fyra bilarna, så den som är närmast att göra en lättare igångsättning på är ju den Honda som har gått ett par tusen mil. Det handlar ju fortfarande om en extrem lågmilare. Så att,
det är den du gillar mest, ska man säga, av de här fyra.
Ja, alltså jag tycker ju om uppsynen på Oplarna, för det är ju en sån här vardagsbil man inte ser längre. Mm. Men där är ju en mer komplicerad process kanske, eller vad man ska göra med dem.
Ja, och du har ju faktiskt gjort så att du har ju listat varje bil här i det här reportaget med en beskrivning av skicket,
ja,
och en tänkbar strategi för de här bilarna. Så då, vi har alltså fyra stycken i princip okörda 80-talare av modeller som är väldigt ovanliga idag, men som ändå har lidit av att de har förvarats, hur de har förvarats.
Mm.
Så då har vi lite olika skick på de här bilarna.
Ja, ska vi göra så att jag börjar nerifrån och upp kanske?
Mm.
Och då har vi ju då en Honda Civic Wagon 82 som har gått 10,5 mil. Och den har ju klarat sig jättefint, tycker jag. Med ett mycket sorgligt och faktiskt, om det finns ironiska rostskador, så har vi exemplet på det här.
Jaha.
Hur kan en rostskada vara ironisk? Jo, det finns nämligen en klisterlapp på bakre sidorutan där det står om rostskyddsgarantin på Honda. Och vad har hänt precis nedanför den klisterlappen? Där fanns det tyvärr en rostskada.
Där har rosten tagit fäste i för att det har samlats vatten antagligen under den här listen då.
Ja, precis. Men just där.
Och ingen annanstans?
Nej.
Ja, vi tar den trots att den har stått ute. Och,
alltså vad jag kunde se, så jag tycker karossen ser jättefin ut. Och den är naturligtvis, det finns ju inte tillstymmelse till att ja, stenskott eller någonting sånt. Utan den är ju fantastiskt fin tycker jag. Den skulle ju... Men frågan är, vad gör man med en Honda Civic Wagon som har gått 10 mil? Ska man börja köra med den eller ska man bara göra den estetiskt fin och ha den i en samling kanske?
Den är väl förlorad för vägen så att säga. Ja. Den måste ju man göra de här absolut sista grejerna på för att få den i det här 10,5-milsskicket. Det är fortfarande möjligt tror jag.
Ja, det är absolut möjligt. Men det handlar ju mer om att vara museiman än en bilmekaniker. Och
precis, man hamnar som intendent på den där bilen.
Ja, det skulle jag vilja påstå.
Hur är inredningen i dem då?
Ja, den inredningen har ju lite mögel. Det man kanske får byta någon enstaka. Om det inte går att rengöra så kanske man får byta någon enstaka liten bit. Men i stora
hur är det med så här dörrsidor som brukar ofta vara i masonit? Och så här. Har det slagit sig?
Nej,
och
de har klarat sig. Och så här. Lite mögel, men de har klarat sig.
Med ytlig mögel då?
Ja, ytlig mögel. Nej, inte de. Inte Honda.
Inte Honda, okej. Okay, okay. Det är OP-kvaliteten som kommer fram här snart.
Ja, vi går väl vidare upp i miltalsligan här. Och då har vi då alltså en Opel Kadett Caravan som har gått 17 mil. 17,8 kanske det är bra att ha.
Då är jag inte riktigt där längre.
Ja, du vet, vid 17,5 där, det är då det kommer grejerna. Ja.
Packboxen, främre.
För den, ja. den har ju alltså ytrost över hela karossen på sidorna.
Och på taket och på
huvudet. Och på taket och den har mögel på innertaket. Och där har ju också då inredningen blivit blekt. Och man ser på blek. Skador som aldrig skulle ha hänt annars att säkerhetsbältena bak som aldrig använda har ju då man har tagit ner dem från bälteslåset och då har man sett att där var det ju helt orört. Där är det ju inte blekt då så att det har ju uppstått såna här mycket märkliga skador som skulle aldrig har blivit på en normalt körd bil.
Det är som den annonsen som går just nu i tidningen när man ser det är för annons för fri surf på telefonen och så är det en tonåring som har en mycket speciell solbränna som är exakt skuggan av en hand med en mobiltelefon i ansiktet. Det är ungefär så. Lite
vilket ju också Volvo hade för C70 fast det var det istället en man med bara överkropp som hade säkerhetsbältes spår över sin...
Just det, cab-reklamen där.
Men den får man väl också se att den borde lämnas därhen och inte igångsättas.
Men av vilka skäl då?
Kanske av det skälet att se att man kan studera hur den ser ut, skadorna hur den ser ut.
Mycket svårt att hitta avsättning för den entusiasten tror jag.
Ja, den kan bli svår
alltså,
kanske.
Som studieobjekt, det är ju för sig de här på Malmö till exempel.
Ja.
Där de ställer ut bilar eller plåtbitar för att se hur det åldras i extrema förhållanden.
Mm, både Saab och Volvo och andra har gjort det.
Ja, vi har ju någon bild på när de ställer ut Saab-karosser där och sen har ju, när ni var där...
Bygger liten med en Bell 6a. Och Volvo lastvagnar hade det där också så det har ju stått massor lastbilshyttar där ute.
Ja, men det är ju ändå bara det är bara teoretiskt då. Det här är ju verkligheten.
Ja, och här ser vi då vilken kvalitet det är.
Ja, och här ser vi då 40 år senare så ja okej, vi kanske borde ha lackat lite.
Storytel presenterar upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Lite bättre under huven.
Mm.
Ja.
Men de hade ju inte trott att någon skulle, att det här skulle ske. De hade ju hoppats att alla Opel hade rostats upp eller ställts in i något perfekt förvaring. Eller blivit nedlusade av olja från motorn. Ja.
Så att det menar... Nej, men det är precis. Jag var på en bilskrotare som jag pratade med för länge sedan. Han sa ju det att man ser ju på bilskroten, så ser man exempel på att man har lagt ner för mycket kraft på vissa grejer. Engelska bilar, där gnistrade kromet mycket, mycket längre än vad framskärmarna fanns kvar eller motorerna höll eller inredningarna innan de föll sanna. Det var ju overengineering.
Ja, det är inte så många extra veckor vi pratar om där för sig. Ja, det är ju några dagar hit och dit. Men ändå, så är det ju absolut. Ja. Men det var för att de kanske haft dålig krom innan, så satsade de på det.
Så att här måste man ju säga att det måste ju vara en bra produktionstänk här, och att den är rostig både på insidan och utsidan.
Ja,
den är jämnrostig.
Liksom. Genomgående dålig.
Så, att, så någon form av, som något form av studieobjekt i något laboratorium, där har vi vår kund på den.
Jag fortsätter med något som jag tror är lite omsättningsbart, nämligen en vit Honda Civic Wagon som har gått 2006,5 mil. Och där hittade jag faktiskt lite pengar också. Om man köper den här kan, får man fråga gärna om man får en gammal 50-öring med och en 10-öring med på köpet.
Kan det vara silver i dem kanske?
Jag vet inte.
Det är inte så att det skulle vara.
Men den här bilen var ju faktiskt den som kanske är mest igångsättningsbar. Det är kanske den som ska sättas igång som... Okay. Ja, som entusiastbil idag. Och jag är ju väldigt förtjust i kombibilar som entusiastbilar, för de borde ju inte finnas kvar. Så att jag tycker det är extra roligt med en...
Är det därför du bara har sedaner?
Nej, det har jag inte.
Nej, det har du faktiskt inte.
Jag har lite för många bilar just
nu. Ja, exakt.
Jaha, men en vit Civic Wagon 82 som har gått 2000 mil. Mm. Men den är alltså i bättre skick än 10,5 milan kan man säga då?
Ja, jag tror, jag tycker nog lite det faktiskt, ja.
I alla fall karossmässigt.
Och ändå är inredningen jättefin. Det är verkligen fantastiska skick på mattor och säten och sånt där.
Men där borde man då se att en vit, solid lack håller bättre än en metallic lack.
Så kan det ha varit, ja. Precis, även fast det var bara lite som det här metalliken fallerade. Och sen har vi ju då avslutningsvis en Opel Kadett Caravan, också vit som den andra Opeln, som har gått 3983,7 mil. Och den är ju också fantastisk på sitt sätt. För jag menar, den har ju liksom dekalen från konkursade motorami, den har stänklapparna kvar, och den har tyvärr en rostskada på frontspoilen, och den har rost på insidan av motorhuven, och den har, ja, den är inte så bra annars.
Lite, den är i bra skick för att vara en 36 år gammal eller 37 år gammal Opel Kadett Caravan, men i det här gänget så är den långmilan.
Ja, precis.
För det är också fantastiskt med en sån som bara går 3900 mil.
Absolut, det är det.
Det är den man kanske mest syn på att sätta igång då. Mm. Är den långt ifrån att sätta sig igång då, tror du?
Ja, den är ju sämre i karossen.
Ja, det är så.
Så att den kommer ju kanske, om man ska ha den riktigt fin, får man nog lacka om den, tyvärr. Mm. Eller också får man sätta igång den och ha den som ett patinerat skick. Mm. Mekaniskt sett går det säkert att få liv i, jag menar, att fixa, byta bromsdelar och byta slangar och sådana saker, så går det säkert att använda bilen. Mm.
Vi har alltså fyra stycken i princip okörda vardagsbilar från 80-talet som har samma ägare och har haft det i snart 40 år.
Ja.
Och han har försökt sälja de här under mer än 20 år. Varför är de kvar?
Jag kan tänka mig att för honom så är ju det här fortfarande nya bilar, och han ser ju då allt för högt värde. Han har ju velat haft 100 000 kronor styck för dem, och
oavsett om de har gått 2000 mil eller 10 mil.
Ja, som jag har förstått det. Jag kan ha fel. Men och det gör väl att de är ju inte värda så mycket.
Nej.
Och då blir de ju inte sålda. Och nu, Janne är ju ung i sinnet, men börjar ju bli till åren. Och han har ju, idag kan jag tänka mig att det blir svårare för honom att sälja också. För att han har ju använt en bild. Och har ju inte tillgång till e-post och inte tillgång till en smarttelefon och inte någon dator hemma. Så det är svårt. Idag så förväntar sig nog också kunderna att få bli serverade massor med bilder och sådana saker. Och då när de här bilarna står i ett skogsparti, så det är inte så lätt att få se dem idag heller. Så att det blir många steg, dels att priset, men också möjligheten att få se de här bilarna. Det blir väldigt många steg innan en potentiell köpare får se dem.
Janne har ju är ju väldigt glad att få vara med i Klassiker och hoppas att det här på något sätt ska göra att rätt köpare då nås av nyheten om de här bilarna. Mm. Och som historia är den ju närmast oslagbar. Och som sagt, jag håller med dig Fredrik. Jag är nog mest sugen på den vita Civicen. Den skulle vara kul att sätta liv i. För den skulle man kunna köra några hundra mil om året utan att det är skadade. Och sen så är den pris lagom skick. Och borde vara lagom pris på den också.
Jag ser framför mig att man skulle göra något som bilarna verkligen är värda. Och det är ju det att jag menar alla budfirmor som åker runt i Stockholm idag på cyklar och små konstiga elmopeder. Man drar igång retrobud. Man kör Civic Wagon och så levererar man brud snabbt.
Och man levererar i stora såna här mappar.
Ja, exakt.
Som man springer i trapporna med. Och jag undrar om det här, hans budfirma hade ju ett otroligt coolt namn.
Ja, hans firma heter ju då Budis Budbilar och det var en del av någonting som heter Hårda Bud.
Hårda Bud.
Ja, det kommer jag faktiskt ihåg.
Budis Budbilar, det är jättebra.
Ja, men precis. Det är så vi ska göra. Vi ska ta reda på loggorna. Hur det såg ut. Och så ska vi stripa upp de här fyra bilarna. Ställa dem snyggt med några fräscha budbilschaufförer som är med dödsföraktande blick är redo att ge sig ut i Stockholmstrafiken och ta alla uppdrag som kan komma.
Det är bra. Anlita Klassikers budfirma.
Kanske kommer det fram är vår devis.
Det är det bra. Kanske kommer det fram.
Det kan ta 38 år.
Men vilken graciös.
Men vilken upplevelse. Ja. Vilken historia.
Resan är målet. Ska man det visa.
Och sen har vi i samma nummer av Klassiker, nummer 7/2021, som ligger ute i butikerna nu, en mycket efterfrågad köpguide. De dräller ju av den här bilmodellen nu ute på marknaden och det är svårt att skilja agnarna från vetet i varje enskild affär. Vi pratar alltså om en bil som finns i 40 exemplar.
43 chassinummer finns det. Ungefär 40 körbara bilar.
Så att det är ju givetvis, det här är ju någonting som är mycket efterfrågat. En köpguide på Indigo
3000. Ja, men det tycker jag absolut. Det är väl efterfrågat. Det är väl många som har gått att fundera på hur det skulle vara att äga en sån där bil. Både när den är så ny och nu i efterhand, framförallt nu när det inte blev fler än 43 chassinummer.
Du har ju tagit reda på en massa onödiga saker. Det var det mycket enklare att bara skriva namn och telefonnummer på de som äger dem. Så att man kunde bara ringa dem.
Det har jag också. Ja. Men det tänker jag inte lämna ut. GDPR, säger du. Så att, ja.
Nej, men samtidigt, det är så här. Våra klassikerguider, som vår avdelning heter, det är ju inte enbart för att ge köptips. Det är det ju också. Men det är ju också ett väldigt bra verktyg att reda ut en bilmodells historia och berätta i punktform och, ja, och så. Och det har ju du gjort med bravur här.
Det vet jag inte riktigt. Men jag har pratat med Bengt Lidman som är skaparen bakom Just a Car Indigo 3000. En av skaparna ska jag säga, men det var hans grundidé, det var hans dröm att få bygga en sportbil.
Han var ju Volvo-medarbetare.
Ja.
Och grunden för den här är ju Volvo-mekanik.
Ja, helt rätt. Han har jobbat både, det är fantastiskt historia om man kan ta det korta drag. Hans pappa är teknisk direktör på Volvo.
Och Tord Lidman.
Ja, helt rätt. Och det var då egentligen Bengts intresse för bilar startade. Och han skruvade ner och tävlade med, han köpte in gamla krockade Volvos, eller ganska nya Volvos i sin tid, när krockade P1800 bland annat, som han köpte och fixade till. Och han fick
Tack vare kontakter inom Volvo.
Ja, inte alltid faktiskt. Han kanske fick tipsen rättare sagt om bilarna, men det var inte alltid att han köpte dem så billigt.
Nej.
Utan det kanske nästan var mer ekonomiskt att faktiskt köpa en ny bil. Men han ville ju lära sig bilen, så han skruvade isär dem och fixade ordning. Och så också det att han kom över två ramar till Volvo Sport. Mm-hmm. Alltså, den får inte säga P1900, men det är det, ja,
Volvo Sport. Chassinummerplåten heter den P1900.
Och chassinummerplåten heter den P1900, helt rätt. Som han då försökte bygga sportbil av redan som tonåring, men det blev ingenting då. Men sen så jobbade han sig uppåt. Han var nere i Schweiz och jobbade på en Volvo-firma, och då efter några år där så lyckades han få ta över ett Ferrari-tävlingsstall. Och så fick han en biroll i filmen Le Mans med Steve McQueen. Så att, ja, han har provat på det mesta. Och han har varit i USA, han har varit hos Porsche, han har varit hos Mercedes. Ja, han har skaffat sig en otrolig erfarenhet av hur man bygger bil. Både liksom rent tekniskt, men även också liksom hands-on. För att verkligen fått göra det själv. Och sen så började han jobba på Volvo. Och där han jobbade sig uppåt och blev då ansvarig chef för drivlinjeutveckling. Så att han har ju varit involverad i väldigt, väldigt mycket. Och sen då så...
Med baktanken att han skulle bygga en sportbil.
Kanske, inte alltid att en baktank. Men någonstans fanns det väl där att han skulle vilja skapa en egen bil. Och sen så när han då efter att ha slutat på Volvo, han blev vd på Tetra Pak. Och efter det här så vill han komma tillbaka till bilbranschen. Han saknar det här för mycket. Och så via då lite bolag så fick han uppdraget av Volvo när han var konsult att försöka sälja in 960-motorn. Alltså den raka Skövde 6an, 2,9 liter 6an. För den 960 sålde inte så bra som man hade hoppats på hos Volvo.
Så man gjorde fler motorer än bilar?
Ja, det fanns möjlighet att göra fler motorer i alla fall i Skövdefabriken. Så då skickades Bengt ut på via sina kontakter och försöka sälja in det här till någon annan. Han var bland annat hos Lotus och han var hos Jaguar. Och så hamnade han hos TVR, alltså T-enkel-VR, sportbilstillverkaren. Och där träffade han då den karismatiska ägaren Peter Wheeler som... Ja, gammal kemiingenjör som skulle serva sin TVR, åkte in till TVR och slutade med att han köpte hela bolaget. Och han blev väldigt inspirerad av Peter Wheeler. Att titta, man kan ju faktiskt bygga bilar med ganska liten utvecklingsbudget. Och om hur ska man då gå förbi alla miljökrav? Då köper man bara en väldigt stor katalysator så löser man det också. Och det var här då, 1993, när han träffade honom som han idén föddes på. Nej, nu ska jag försöka bygga en egen sportbil. Knappt ett år senare så hade han en körbar bil som man kunde visa upp.
Men han måste ha haft hjälp också av
absolut
duktiga medarbetare.
Esso Fogelberg som han heter, som har varit inom Volvo under många, många år och också Bengt hade jobbat med. Han nappade på den här idén och tyckte att ja, det här skulle man nog kunna få. Så de två började konstruera ihop det här uppe då i Arvika. Och Arvika ligger då i Jösse härad och det är därför bilen fick heta, eller utvecklingsbolaget fick heta Jösse Car.
Men är Lidman från Arvika?
Nej. Det är han faktiskt inte. Det har skrivits några gånger att han är därifrån, men det är han inte. Han är född i Linköping och sen vid 14 års ålder ungefär så flyttade han till Göteborg när pappan fick jobb på Volvo. Men han hade köpt en gård här och lite skogsmark uppe i Arvika efter de här åren efter Volvo och efter Tetra Pak. Han skulle slå sig ner och inte hålla på så mycket och jobba så mycket längre. Det gick ju inte så bra då. Han var ju redan intresserad av att jobba ännu mer. Så det var då i Arvika och det var där också han fick kontakt med kommunen och kunna utveckla den här bilen. Och de tog hjälp av bland annat folk från fordonselever. En kille där som var jätteduktig på el, så då fick han konstruera elsystemet bland annat. Så det är så fascinerande, det finns så många detaljer. Jag försökte nämna så mycket som möjligt i artikeln, men det är roligt att se lite underdog-mentaliteten, hur de lyckas med det här och att de faktiskt snickrade fram en. Vår kollega Claes Johansson besökte Bengt Lidman då i Arvika. Då finns en datorerna bilder på när Bengt sitter då i den här ramen, det här chassit. Och då valde man istället för att göra det i metall då från början, när man skulle placera in alla komponenter, så snickrade man till helt enkelt i trä plywood som man snickrade på. Man började med att spika fast det och sen när man hade bestämt hur det skulle vara, då skruvade man fast plywoodskivorna. Så att det var väldigt enkelt på det sättet får man säga. Men det var för inte, det var ju inte en dum idé alls. Och sen när man då bestämt placerat in alla komponenter och fått det som man ville.
Då gjorde man ritningarna?
Då gjorde man i metall. Gjorde man i metall och så använde man CAD-design. Alltså det var ganska avancerade datorprogram de använde på 90-talet. Och formgivningen var ju också väldigt avancerad. Där använde man de senaste datorprogrammen. Och det var Nya Perspektiv Design som drevs av Hans-Filip Sacka och Lasse Pettersson. Som båda tidigare hade jobbat på Volvo. Hans-Filip hade gjort 850 herrgårdsvagn. Och Lasse hade gjort flera inredningar. Så de på sin byrå, då, Nya Perspektiv Design, fick då uppdraget att försöka ta fram den här nya sportbilen.
Det är ju underbart. Alltså.
Det är ju en väldigt snygg bil och den ser ju kraftfull ut. Ja. Den är som så mycket annat på 90-talet så blickar den ju bakåt. Men samtidigt så är den ju modern på andra sätt. Liksom.
Ja, Bengt ville inte att den skulle se rå ut, men den skulle ändå koppla an till 60-tals sportbilarna. Ja, så att den har ju lite...
Ja, bakpartiet är lite Austin Healy särskilt.
Som går ner så här och så ganska upprättstående. Så jag tycker att den blandar ganska... Många på bild ser den inte alltid jättesnygg ut i fram, men när man ser den i verkligheten så då funkar linjerna väldigt bra, tycker jag.
Och det enda som daterar den egentligen är ju detaljerna, alltså fälgar och kanske lampor och lite sådana och inredning då förstås.
Inredningsfärger och sånt kanske. Ja.
Man gjorde ju ett nytt försök för några år sedan, Lusitano Cars, så nu har det gått vidare och kommer kanske återuppstå ännu en gång. Och då bytte man ut sådana här detaljer och då fick ju bilen ganska... Ja, den såg ganska modern ut helt plötsligt.
Men hur är den att köra då?
Den är fantastisk och det är det som är så jobbigt, att den är så trevlig att köra. Den är inte rå på det sättet att den är stenhård i chassin. Den är en ganska komfortabel bil faktiskt. Mm. Men och så tänker man att den här raka 2,9 liter 6an, 7-6an, det är ju på pappret en fantastisk maskin. Men i 960 så är den ganska dämpad. Man hör bara lite om smått där i bakgrunden när man gasar på med sådana, att det finns någon liten tendens. Men den är lite... dämpad som sagt. Men den här då, när den har ett extraktorgrenrör och får andas fritt och den framförallt sitter i en mycket lättare bil, och blir det en fantastisk motor. Det är ju lika bra som de bästa BMW 6-erna och det är ett bra betyg. Och växellådan då, som är en M90-låda, den klassiska 5-petad låda, manuell låda, den är inte jättetrevlig när den sitter i 940 och 960. Det kan jag stå för. Den är seg och lite svampig och jag har kört många sådana här lådor, både som är nya och nästan långt ifrån nya, men den är inte alls trevlig.
Nej.
Men i den här då, när man tar bort alla bussningar och sånt som gör att den ska vara komfortabel och den blir lite mer exakt, det känns som en bra variant av en gammal MG-låda eller en Austin Healey-låda. Väldigt exakt tätstegad och härlig mekanisk känsla när varje kugg går i sådär. Och lätt jobbad. Så att det är kul att han har ju använt de här grundkomponenterna som ändå är dimensionerade för mycket tyngre bil och mycket större bil. Och likadant med chassitekniken. Det är bakaxeln. Börjar med att bygga efter 960 bakaxeln. Men sen då till 95 så skulle de ju göra om hela 960 bakaxeln. Ja. Då går man bort skruvfjädrarna på 960. Och så bytte man ut till en tvärliggande bladfjädrar i komposit istället. Infästningarna för hela bakaxeln var ju samma som det var innan, så då kunde man bara lyfta över den till innegång. Och då blev den i aluminium istället. Det var det som var en av nyheterna också. Så att bakaxeln kommer ju från 960. Med
ja, och framvagnen då? Är det också Volvo?
Ja, det är Volvo. Det är, men man vill inte ha MacPherson framvagnen som en vanlig 960 eller 850 liknande har, utan då använder man de underbärarmarna och man använder styrspindeln från Volvo. Medan den övre fick man konstruera en speciell övre bärarm som kopplade samman då styrspindeln med stötdämparna och den här bladfjädern. För man använde faktiskt bladfjädern från bak även i fram, en tvärliggande sån. Så det är lite som en Corvette kan man säga några år tidigare.
Det känns som att det här projektet har verkligen varit, de har gjort allt rätt här. Mm. För att de har haft en liten klick med utvecklare, de har använt beprövad teknik och befintlig tillgänglig teknik. Och de har tagit genvägar, vad ska man säga, cut corners där, där det har varit vettigt att göra det.
Ja.
Och inte liksom suttit med enorma utvecklingsavdelar utan faktiskt flyttat runt träbitarna tills det kändes bra.
Ja. Och de fick in alla delar som sagt och fick använda. Och det var ju också en av förutsättningarna att Bengt Lidman hade ju lärt sig, faktiskt träffat då John Z. DeLorean på 70-talet, och det var han som sa till honom att varför ta utvecklingskostnaderna själv för. Det är mycket bättre att bara köpa in färdiga delar som någon annan har fått utveckla.
Mm. Ja, det är ju TVR också.
TVR, ja, men det är ju till Lotus. Alla de här, man använder mycket komponenter, men det är ju något försvenskat här, så det är lite smartare, och så är det väldigt pålitliga Volvo-delar istället.
Mm.
För det kan man ju inte alltid säga om de delarna som TVR och Lotus har använt. Det kan vara lite mer sådär, ja, hej, kom och hjälp mig över kvaliteten på vissa av de delarna. Men här är ju Volvo-grejer rakt igenom, som är väldigt överdimensionerade för en tung bil.
Mm.
Men tack vare Bengts kontakter så kunde han ju köpa in de här delarna till låga priser, vilket då gjorde att bilen egentligen bara kostade 250 000. Men sen så la ju folk på, för det var ju också en av grejerna med TV.
Vad sa du, hur mycket kostade den?
Från 250 000 kronor.
Det var billigt.
Väldigt billigt. Och skulle den gå och köra 250, det gjorde den inte riktigt. Men om man har en hardtop så kan man komma närmare.
Så 250 000 timmen?
Ja, men det var ju en av de stora grejerna med den här var ju att du skulle kunna spesa den precis som du vill ha den. Och det finns ju ingen Indigo 3000 som är den andra lik. Det fanns 270 olika så kallade options. Så det var allt liksom gick väl, men du kunde få älghud i bilen på insidan, du kunde få träslag, du kunde få kolfiber, du kunde få det lackerat, och du hade i princip alla kulörer på bilen. Och det har ju också bilarna fått, de vissa har väldigt speciella pearl-lackeringar och de andra har metallic, och någon här, den här bilen som vi hade, en Jaguar British Racing Green och BMW-kulörer, alltså det, allt finns.
Och var byggdes de? Byggdes de på gården där i
Arvika? De började i Arvika, i det här industriområdet. Snickaregatan för övrigt. Det är lite roligt att det heter så, med tanke på att de har snickrat ihop bilen. Och sen då efter 97 då, efter många turer fram och tillbaka, så lyckades man då övertala kommunen i Åmål, i Dalsland. Så då flyttade man ner produktionen dit istället. Och så byggdes några bilar där också.
Sen blev det någon bil i Älvdalen också, eller?
Ja, men det hade varit ett annat projekt Jösse Car var involverad i. Aha. För Indigo Cars var ju de som byggde bilen nere i Åmål, medan Jösse Car var ju då utvecklingsbolaget. Och Bengt var ju inte bara intresserad av att bygga den här bilen, han ville ju konstruera andra saker. Man byggde bland annat, tog fram en 850 lastbil, Volvo 850 lastbil alltså. Och så var man också involverad i Ginetta G34, den här brittiska sportbilen som helt plötsligt fick Volvo-teknik och började byggas i Älvdalen bland annat. Den var också han involverad i. Så att, så det är ju kul att det fanns två sportbilar i Sverige under några år, öppna roadsters, en med lite mer brittisk teknik men ändå med Volvo-komponenter under till.
Ja, alltså jag vet inte om årtalet stämmer här, men jag har minst en tanke från 90-talet som jag hade när Indigo 3000 kom fram och Koenigsegg, och då tänkte jag, det där med Koenigsegg, det kan aldrig hålla, det är alldeles för högt flygande
och
avancerat.
Ja, och det kanske var just därför det höll.
Ja,
för att det var för knasigt och ingen trodde på honom. Men den här var ju
det här är ju jättevettigt och borde ju ha gått jättebra.
Och det är det som gör det så unikt, att det är precis man säger, det är en vettig sportbil.
Ja.
Det är bara i Sverige man kan bygga en vettig sportbil. Det är ju så genomtänkt, för jag menar den är ju...
Men 250, det känns som att det var ungefär vad en Miata kostade de här åren.
Nej, inte riktigt. Men det var ju sen så när man la på de här optionerna, alla ville göra sin bil specifikt. Ja. För jag menar original, det är jag tror inte en enda bil lämnade med det. Det var att det var 15 tums plåtfälgar från en Volvo 760. Det var standard. Det finns ju ingen som, alla följde till stora. Man kunde få 18 tums aluminiumfälgar till med. Och det var väldigt stort på 90-talet.
Om du skulle gå tillbaka i tiden och spesat upp din Indigo 1997. Mm. Hur skulle den se ut?
Jag gillar ju att den är så att den här knäppa till valen som man kunde få på den gör nu ganska speciell tycker jag. Och jag tycker ju om de här 5-ekade 18-tumsfällarna som mycket välja till för att de är så extremt 90-tal. Bara skriker 90-tal om de hela formgivningen. Och sen på insidan skulle jag faktiskt välja något av de här lite, man kunde få jeanstyg om man ville ha det. Det kanske jag inte hade valt själv, det var bara på de här prototypen, den röda tidiga bilen. Men det fanns ett material som heter Nextel som påminner lite om en sån här våtdräktsliknande, jättespeciellt material. Det finns vissa bilar som har fått det också. Så jag hade nog valt en sån, så hade jag nog valt en av de här lite skrikare kulörerna. Det fanns en limegrön, en metallic, något liknande. Men det är precis som TVR, den ska ju ha någon sån här kameleontfärg som bara sticker åt alla möjliga olika håll. Ja. Jag hade nog valt någon sån färg för jag tycker att det är så roligt. Det blir så äktigt mycket 90-tal över det hela. Så
att... vad var det som gjorde att det inte blev mer än 40 bilar?
Det föll på några miljoner. Det fanns skrivna avtal från både Nordbanken och Almi Utveck för detta utvecklingsfonden på några miljoner som krävdes då för att få...
För att kunna hålla produktionen igång.
För att hålla produktionen igång. Och så hade man räknat med då att man skulle nå break-even på 1999. Men ja, Bengt hade gått in med mycket pengar själv också i det här så det var pengar det föll på slut.
Men det gick ovanligt långt. Men därför det var ju ändå en bil som var... Som blev helbilsgodkänd.
Ja.
Och de gjorde krockprover och de gjorde alla såna här certifieringar. Så att de kom ju till en produktionsbil som var klar. Och ändå blev det inte fler än de
här som klarade. Nej, och bara de här, det är också fascinerande. Det är ju uppåt 50 olika certifieringar man måste göra på minsta lilla liksom ventilationsutblås till bakljus och allting. För att få bilen godkänd. Och även krockprovet var ju väldigt hårt. Det gjorde man på VTI nere i Linköping 95. Och då gled bilen av den här krockbanan. Så då kunde de inte liksom beräkna ut hastigheten. De var tvungna att komma upp i nästan 50 då för att få godkänt. Och då sa de, ja men ni får komma och göra ett nytt test. Men det kunde de inte göra, de hade ingen mer bil. Liksom. De hade inte pengar till att bygga en extra bil. Men då kunde de analysera varje filmruta. Och då kunde man se att då räkna ut att den hade kommit upp då i den lagstadgade hastigheten. Så då fick de godkänt. Men det är väl fascinerande just att det är så många sådana här... Både bilen i sig är trevlig och alla komponenter i historien gör den väldigt intressant. Så jag hade gärna haft den, men det är inte så ofta de kommer ut till salen. Och de begär väldigt mycket pengar för den när de väl kommer ut. Så att...
Vi kan väl prata lite om bilen i reportaget också. För den har ju, som alla Indigo, en speciell historia. Och även den här.
Ja, verkligen. Han heter Lars Krammer då. Han hade en Jaguar E-Type innan. Och så beställde han då den. Han gick in, han såg den här. Han fick tips om att de skulle visa upp den här bilen i Kungsträdgården. Volvos nyöppnade showroom då.
Och där kan man verkligen förstå hur nära Volvo det här var.
Verkligen. För det var ju också Volvo-komponenter. Det var ju en PR-grej för Volvo också såklart. Visa upp den nya spännande. Alla pratade om den här bilen. Så att då gick han in där och blev förtjust i den här. Det här vill jag beställa. Så han sålde sin E-Type och så beställde han en bil. Det drog ut lite på tiden innan han fick sin bil. Så han skulle bli lovad till sommar 97 men fick ingen bil. Så då sprang han på en Jaguar Mark 2 istället. Så då köpte han den under tiden och har någonting att åka runt i. Och den har vi ju faktiskt haft som köpguide, det är klassiker. Så att han har väldigt bra bilsmak, Lars. Men sen då till slut 98, då fick han hämta ut sin bil. Och den är då British Racing Green, Jaguar-kulör. Och en väldigt speciell, det är tärnsjöläder blandat med en speciell textil som är väldigt, väldigt spräcklig. Den ser nästan lite ut som någon sån här, man hittar i någon buss eller något liknande. Ja, väldigt speciell i alla fall. Väldigt skön att sitta på kan jag säga. Bra grepp också i kurvorna.
Ja, de gjorde väl bussar i Arvika också, gjorde de inte det?
Ja, precis. Ja, men man kunde välja, det var, han berättade Lars här när han beställde. Man beställde den när man spesade upp bilen ihop med Bengt. Och jag har fått korrespondens mellan dem under några år där de liksom hjälper dem fram till hur man ska spesa sin bil. Så det är ganska fascinerande.
Och vill man se en av, jag vet inte om det är en av eller en körbar prototyp så finns den ju faktiskt i Arvika Fordonsmuseum, ett väldigt trevligt museum.
Där står den, står den vit prototypen. Och jag vill minnas att den eventuellt fortfarande har en gul framvagn, alltså den hellackerade framvagnen från krocktestbilen från VTI. Mm-hmm. De körde runt med den ett tag i alla fall, prototypen med HA, och då såg man om man tittade in i de fällorna att den var helt gul hela framvagnen, för att det var, den överlevde krocken. Det säger också en hel del om både bilen som produkt och hur minimal utvecklingsbudget som lyckades ta fram den här bilen på.
Var det bara svenskar som köpte Indigo eller fick de ut dem utanför Sverige någonting eller?
Ja, det finns några bilar. Men jag vet inte, finns det två bilar i Nederländerna i alla fall. En som jag har fått bild på, så kan det finnas ytterligare en till. Så de lyckas sälja några utomlands och en bil i alla fall kommer tillbaka till Sverige.
Annars kan man säga att det här är en svensk angelägenhet.
Det är en svensk angelägenhet. Men jag tror att om det som är så frustrerande är ju det att om de hade fått lite mer tid på sig. jag tror, ger det ett år till så kanske de hade kunnat få upp publiciteten lite runt om i Europa. För det fanns, enligt Bengt, så fanns det ändå stort intresse från många håll. Men det var ju det att i Sverige så skulle man inte ha några återförsäljare på dem. Det var ju därför att kunna hålla ner priserna på bilen. Så det fanns ett stort intresse. Och det märkte de också när de var i England, att det var intresse fanns. För där är det kanske än mer accepterat med lite mer hemmabyggda, om man får uttrycka sig så, sportbilar. Det är liksom, det har funnits med i rötterna, medan i Sverige så är det lite mer Miata är roligt och bra.
Men 960-produktionen slutade ju i februari 98. Hur hade man gjort med tekniken då?
Det hade fortsatt. Motorerna fanns ju kvar. Man fortsatte utveckla. Volvo hade ju också ett stort lager av M90-lådor såklart till det. Så delarna hade fortfarande gått att få tag på. Jag menar, 2014 så köpte faktiskt Torbjörn för Brown upp hela produktionsrättigheterna till Indigo 3000. Och sen då 2017 så kom ju då den här bilen som efter några namnbyten fick namnet Lusitano 3000 där.
Som Lussan som hästen brukar kallas annars.
Lussan 3000 här. Ja. Nej, men i alla fall, då fick de ju använda en vidareutveckling av den gamla Skövde 6an, vilket i grund och botten är samma. Då var den ju turbomatad istället och hade över 300 hästar.
Kom det några Lusitano till kund?
Ja, ett fåtal kom ut till kund. 7 stycken sägs har tillverkats. Jag har sökt upp samtliga och jag ser att några av bilarna finns faktiskt hos en riktiga personer och inte bara olika bolag.
Men Volvo var ju uppenbarligen välvilligt inställda till det här. Men det var aldrig aktuellt att de skulle gå in som, och ge de här miljonerna som fattades.
Man kan ju säga att Volvo var involverad på det sättet att de fick köpa in alla komponenter till väldigt, väldigt bra pris. Det var strax över produktionskostnaden för Volvo. Så jag menar, om de hade fått köpa över disk då, reservdelspriser, då hade det ju aldrig gått att det hade bilen blivit så extremt mycket dyrare. Men det var ju små marginaler redan nu. Så det är på det sättet kan man säga att Volvo var väldigt involverad. Och sen så är den ju konstruerad av väldigt många för detta Volvo-medarbetare. Så klart att de hade goda kontakter med Volvo. Därför de kunde ställa ut den på Kungsträdgården bland annat. Och jag menar säkerheten, det är ju en liten rolig detalj faktiskt. Att det var ju också ett av målen med den här bilen. Att det inte bara att den skulle vara lätt att serva. Att den skulle vara hållbar och att den skulle vara prisvärd. Det är också att den skulle vara en säker sportbil. Den har ju extremt höga trösklar för att den ska klara påkörning från sidan. Och fram så har den speciella krockelement då. Och de här är då utvecklade av Nils Bolin. Det är kanske namnet är bekant.
Trepunktsbältets fader.
Ja, helt rätt. Så jag menar, det är ytterligare en Volvo-koppling. Att det finns liksom Volvo-tänk rakt igenom hela bilen. Men sen om de Volvo själva skulle, den dåvarande ledningen ville vara förknippad med bilen, det är svårt att säga. Men jag menar, det var ju aldrig något man hymlade med om att det var Volvo-komponenter. Det står ju till och med på motorn.
Så vad säger guiden då? Finns det någonting att se upp med om man nu råkar snubbla över ett sånt här exemplar och ska köpa den?
Jag har ju kommit över då komponentlistan där de går igenom alla komponenter från minsta klips till bakhus och alltihop på hela bilen. Så majoriteten av grejerna är ju plockade från andra bilar. Så om sådana grejer går sönder och du vet vad det kommer ifrån för bil, så är det inte speciellt svårt att byta ut bakhusen, som exempelvis är från en Coupé Fiat. Eller en dörrantagen från en Renault Twingo. Så jag menar, sådana delar går alltid att hitta. Däremot, och det är likadant med motorn, det är ju en väldigt skottsäker maskin och hela drivlinan är ju skottsäker. Och hjulupphängningskomponenterna, jag menar, i fram så är de övre spindelleden är från 850, de kostar 100 kronor att köpa ny. Liksom. Problemet är ju däremot, det är ju om det är något av de unika grejerna som går sönder. Jag menar om det blir en skada i ramen eller om karossen går sönder. Men det går ju att lösa det också. Det är glasfiber.
Men det räcker med ett sms-lån då för att köpa en sån här om det är någon som inte säljer eller?
Ganska många sms-lån då. Det är väldigt svårt att sätta ett pris på de här bilarna. Det finns ju knappt några bilar och det är inte jättestort köpsug efter dem heller. Jag har ju följt annonser här då från när bilarna var nya framåt. Det finns en bil som har försökt att säljas i Svenska Dagbladet 10 gånger under ungefär lika många år. Så att jag menar, det är lite svårsålt får man väl kanske uttrycka sig om. Men runt 500 000 brukar de kosta när de kommer ut. Det har gått någon på någon auktion för 5-10 år sedan också. Så att det är väldigt svårt att prisa. Men runt 500 000 begär de i alla fall. Men det finns ju flera av ägarna som har tagit över inom klubben. Eller man säger. Det finns en person som har 3 stycken exempelvis. Så att, det är lite internhandel kanske på det sättet.
Vad tror du om den framtida värdeutvecklingspotentialen då?
Det är alltid svårt med biltillverkare som försvinner bort. Som inte finns längre. Det är ju bara att titta på biltillverkare som finns idag. De har, deras tidigare modeller har ett generellt sett mycket högre värde. En Ferrari är alltid en Ferrari. Det är ett starkt varumärke, extremt starkt varumärke idag. Tidigare modeller blir alltså dyra. Folk vill ha en äldre modell. Medan biltillverkare som inte finns kvar längre, det är inte alltid att de är jättedyra. Självklart finns det undantag. En Duesenberg, den kostar ganska mycket pengar. Det finns andra exempel där det inte har kostat så mycket pengar. Men om man ser, om den kommer öka i pris, svårt att säga. Om den kommer behållas i pris, jättesvårt att säga också. Men man kan i alla fall se det som att körpotentialen i bilen, alltså hur bilen upplevs som produkt mer, så är den värd ganska mycket pengar ändå eftersom att den är extremt trevlig att köra.
Det är ju en bra grund.
Ja, det måste vara en bra produkt. Det räcker inte med att det är en spännande historia eller att det finns ett proveniensvärde på en bil för att den ska bli spännande. För men om den är väldigt, väldigt bra att köra, vilket den är. Så.
Men kommer inte det här att bli en bil som kopplas, ju längre historien går, den kopplas allt närmare till Volvo?
Mm.
Och där finns det ju en stor publik.
Man har den vinkeln, absolut, kanske utomlands. Att man
ja,
har den,
jag menar, om det här amerikansk Volvo-samlare, det ska stå en Indigo ja, bredvid
exakt.
1800.
Jag tror att du tänker helt rätt där. Om Jay Leno, liksom, den Volvos sportbilscab från 90-talet,
ja.
50, vad sa du, den kostar 500 000? Ja, det är inte så mycket pengar.
Nej. I will take an SMS loan.
Exakt, och det gör han ju ofta på sina bilar. Så ja. Nej, men så, den vinkeln skulle jag, precis som du säger, att om man har den kopplingen starkare så skulle, finns det nog absolut köpstarka samlare ute i världen. Kanske inte i Sverige, men ute i världen som mm. är sugna på att köra en Volvo sportbil. Speciellt nu när den blir 25 år gammal så kan man ju faktiskt importera den till USA också. Så det skulle ju eventuellt kunna trycka upp priserna lite kanske.
Mm. Mm. Spännande.
Så köp nu, ja. Det går. Eller helst när den var ny skulle du köpa den. Men, ja.
Ja, detta var ju bara lite av det som finns i nummer 7 2021 som ligger ute i butik nu. Inte bara en tidning utan också en diger kryssbilaga med fina priser. Och lite av det andra som finns i tidningen, det är bland annat en guide till hur du ska tänka om du vill sälja din bil på auktion. Det är en specialmodell av en Ford Granada som heter Traveller. Då kanske man kan tro att det är en kombi om man är Morris-fantast, men det är det inte. Ja, det är för mycket för att kunna ta alltihopa här. Köp tidningen helt enkelt. Eller teckna en prenumeration, vet jag. Det finns ett fantastiskt erbjudande på www.klassiker.nu/2021. Så missar du inga framtida utgåvor av klassiker. Med detta så vill jag tacka så mycket för att ni var med. Tack Fredrik Nyblad.
Tack, tack.
Tack Joakim Bergqvist.
Tack.
Och jag heter Carl Egelius. Ut nu på sommarvägarna och njut av din klassiker. På återhörande.
Fina mamma, kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.